riktigt hyfsad trummis där förresten. Det är väl inte dåligt. Man blir bara lycklig. Och så tänker man på all ångest och all förvirring i vår värld. Och allt mörker och allt destruktivt inflytande som små människor kämpar med. Vi behöver få ha sådana här möten, stormöten nu i Sverige. Med en lovprisning som är som bruset av stora vatten. Ett befriat folk som sjunger sin kärlekssång till Jesus. Jag mötte några här från Norge, blev så glad när jag hörde deras klingande tonfall. Fanns en evangelist i Norge som hette Aril Edvardsen. En märklig missionsman. Han skriver så här: det vandrar en i Judéns land. Se skaror samlas kring denne man. Besatta, sjuka, han helar dem. Och han är syndares bäste vän. Är det någon som har hört den sången? Vilken bild den målar. Har ni tänkt att Gud blev människa? Detta är ju ofattbart. Det var någon som sa till mig att det är väl ungefär samma sak med alla religioner i vår värld. Det är det verkligen inte. De flesta religioner, de ställer människan i centrum. Och Gud, han är upphöjd och avlägsen långt bort. Och det är människan som med sina uppoffringar och gärningar ska försöka att närma sig en avlägsen Gud. Evangeliet är ju den motsatta berättelsen. Berättelsen om en Gud som kliver ner från sin tron. Han blickar ner, ser sitt skapade verk. Och startar en räddningsaktion. Han kliver ner från sin tron och billigt talat tar han av sig sina konungsliga kläder. Och då ser vi att under dem har han en enkel slavdräkt. Han blev allas tjänare då. Han som var rik blev fattig för vår skull. Och så låter han sig födas in i vår värld och han vandrar här. Gör gott, botar de sjuka. Driver ondskans makter på flykten. Och han ger ju en underbar programförklaring hemma i Nazaret. Då han ska inleda sin offentliga verksamhet. Han svävar inte på målet. Programförklaringen är mycket tydlig. Och han använder profetens ord ifrån Gamla testamentet. Guds ande över mig. Han har sänt mig eller smort mig till att förkunna glädjebud som ska innebära frihet för de fångna, syn för de blinda och så vidare. Och sen jag var liten pojke så har jag läst evangelierna. Och jag tycker att då jag läser så kan jag riktigt höra sången borta i byar och städer. Det är ganska tydligt om man följer Jesus på hans väg. Att hans uppdrag var att förkunna frihet för de fångna. Inte att gå runt och lägga tunga slavok och religiösa bördor över människor. Han kommer och bryter bojor. Syndens och Satans makt. Och jag tycker var jag följer honom genom städerna och byarna så tycker jag riktigt, jag kan se för min inre syn hur människor sjunger och dansar och ler. Osynliga bojor faller till marken. Människor som har kämpat med skuld, varit förnedrade och plågade, bara reser sig upp i frihet. Aril Edvardsen, han tar bilden ifrån Bibeln och kallar Jesus vår borgesman. Det var någon som trodde på mig. Det var någon som trodde på mig. Jag har i tre led bakom mig så har jag en mycket smärtsam historia om en släkting till mig alltså som ville vara god och hjälpsam som skrev på borgens förbindelse och fick lämna allt han ägde. Tänk att det var en som trodde på oss fast vi hade vandrat våra egna vägar, var fyllda av synd och skam. Som borgesman, han för folken står. Jag känner respekt och jag reser runt och förkunnar som jag gör. Jag tittar ut ibland över stora skaror av människor, ibland mindre grupper. Och jag är medveten om att i mig själv, jag har ju ingen aning om vad alla dessa människor har i bagaget. Vad det är för djupa sår som behöver läkas. Hur skulle jag kunna veta det? Och så träder jag fram och sjunger om frihet, befrielse och liv i Jesu namn. Och jag menar inte att förminska din kamp. Men jag är här för att berätta att om dina problem än är skyhöga, så är hans kärlek större. Jag har sett vad som kan ske då ärliga små människor har vågat böja sig inför Jesus. Knäppa sina händer, ta hans namn över sina läppar. Det här är helig mark, det här är verkligheter för mig. Och ibland sker det ögonblickliga under. Och ibland är det som en vandring steg för steg. Där Gud får verka med sin kärlek. Och sin frid och sin läkedom. Det är oerhört. Tänk att det står i Bibeln att Jesu Guds sons blod renar oss från all orättfärdighet. Och det finns ingen gräns på kraften i hans försonargärning. Blodets kraft. Och ändå verkar den bara under vissa betingelser. Om vi vandrar i ljuset, då renar hans blod. Alltså om jag vill komma i sanning och ödmjukhet och överlämna mitt liv och bekänna min synd, då träder försoningens kraft in. Och det är så underbart. Det Johannes Döparen säger då han ser Jesus komma. Där är Guds lamm som bär bort världens synd. Och det kan du få ta in personligt i din situation och där du är. Det är inte bara det att du blir förlåten. Det finns någon som lyfter av dig skuldens börda. Han bär bort världens synd. Det är så härligt att läsa Bibeln och se att i både Gamla Testamentet och Nya, där det talas om den gudomliga förlåtelsen, där finns nästan alltid ordet utplåna med. Utplåna. Det är kraft i namnet Jesus. Att bli frälst. Det är att få uppleva att gamla jobbiga minnesbilder bara tvättas bort. Tänk att kunna resa sig upp och säga med trovärdighet: det gamla är förbi. Det är ju ett mirakel som är ofattbart. Jag har träffat bra många människor. Det känns som om deras liv är ett ständigt desperat flyktförsök. Ifrån allt som har blivit fel och sådär. Och andra, de går och släpar på bördor så de är nästan färdiga att gå under. Tänk att kunna få resa sig upp och säga: det gamla är förbi. Det är frälsning. Att i Jesu namn, på blodets grund, om ni förstår uttrycket, få klippa banden som hör gårdagen till. Det gamla är förgånget. Jag lever i en ny verklighet. Det står enligt levande Bibeln i andra Korinthierbrevet 5. När någon blir en kristen blir han en fullständigt ny människa invärtes. Han är inte densamme längre. Ett nytt liv har börjat. Ni ser ju att jag är gammal. Både vithårig och flintskallig. Och jag har varit med länge. Det finns en del nu. Jag hörde, såg tv-program här. Där man intervjuade och en del människor beklagade sig så fruktansvärt. De har haft liksom en liknande bakgrund som jag, uppvuxen i kristen miljö. De berättar hur hemskt det var då. Tvingad och tungt och mycket skuld och elände. Och jag vill ju inte förringa de vittnesbörden. Jag kan bara säga, det var inte min barndom de berättade om. Det var väldigt ljus. Väldigt ljus. Kan minnas då pappa kom in ifrån lagern. Vilka arbetsdagar de hade. Kom in 9 på kvällen, dödstrött egentligen. Men aldrig att han gick och satte sig vid köksbordet och åt, för han hade tvättat sig ren. Då tog han vägen genom stora salen, som det hette hemma i bondehuset. Och jag kan se hans fingrar. Han har jobbat med jord och skog och slitit sedan han var 6-7 år. Det var inga små tunna pianofingrar där inte. Så satte han sig och tog en gitarr i sin knä. Och började med sina knubbiga jobbarnävar leta fram den vackraste melodi. Om mig kärligt det är. Det var en sång han älskade. Och då hände det oftast så här. Att då ville man vara i närheten. För det var en atmosfär och en utstrålning. Och pappa skrattade samtidigt som tårarna rann. Det är min barndomskristendom. Och det var ingen som tvingade med mig till något bönhus. Jag ska säga att de skulle ha fått binda mig. Om inte jag skulle med. Jag ville alltid vara med. Och det var väl två saker det handlade om. Jag hade lyckan. Jag hade lyckan att få uppleva levande andlig gemenskap. Inte bara någon död föreningsverksamhet. Jag minns vintrar i små missionshusen när jag var liten. Då de hade kallat ett par unga evangelister. Och det var möte kväll efter kväll. Och lilla jag satt där liksom. Och man berörde sig, man skälvde i sitt inre. Och så var det en sak till. Sådana där kvällar så satt lilla jag och dinglade med benen. Och på ett omedvetet sätt bara visste vad som skulle bli mitt liv. Så ibland jag har jag hört vittnesbörd om att det handlar om att säga nej till allt man har drömt om. Och det är så en oerhörd uppoffring att gå Guds väg. Då känner jag att det stämmer inte riktigt på mig. Det är det här jag har drömt om och längtat efter. Jag tror det är det här som Gud har skapat mig till. Ja, ni. Nåde finns för varje skuld du har. Ska vi sjunga ett par gånger till? Och känna att det här är varken en gammal eller en ny sång. Det här är odödliga sanningar som har befriat och upprättat människor i 2000 år. Och du som tycker att du har lidit nederlag ibland och det har inte gått så spikrakt som du ville. Nåde finns för varje skuld du har. Jag var i Finland tillsammans med min fru och tillsammans med Sten Göran, som en del av er har hört spela så fantastiskt fiol, och hans hustru. Vi gjorde en lång resa. Och bland annat så gästade vi Frank Mangs barndomshem, Ståbacka utanför Närpes, och hade möten i den stora logen. Och därifrån åkte vi till Kvevlax. Och tänk, den platsen, den talade Frank Mangs om. Har ni hört talas om namnet Frank Mangs? Nordens märkliga evangelist. Tänk att han säger, han är över 90 år. I 70 år, världen runt där jag har rest, så har jag längtat efter att en gång till få känna doften av Kvevlaxväckelsen. Så sa han till mig. Och han menade det var någonting alldeles speciellt. Han var ung vid 20-årsåldern och få vara med. De blev kallade par pojkar till missionsförsamlingen där. Och en andlig väckelse. Det är som en präriebrand över hela regionen där. Hundratals människor kommer till tro. Och så berättar han för mig en sak som hör ihop med den här sången. De höll ju på i många månader med möten. Och så var det en lördagkväll. Och klockan är sen. De hade väl inte sagt att nu ska vi försöka ha ett riktigt långt möte. Utan problemet var ju att det gick inte att få hem folket på kvällarna. Har ni varit med om sådana tider? Då de inte står och gnäller på kyrktorget och säger det blev lite väl långt ikväll. Utan en atmosfär som gör att ingen vill gå därifrån. Och det är bön och det är gråt och unga människor blir frälsta. Men då säger evangelistkompisen till Frank, det kommer en dag imorgon också. Så vi går hem nu. Vi måste sova lite grann. Och vi låter, det fanns ju ledare där som fick ta hand om det. Och medan sången och förbönen brusar så smiter de ut en bakväg. Och det är kolsvart vinternatt. Och de går på en liten skogsväg hemåt till huset där de ska bo. Och det har regnat så det är lite lervälling också där på vägen. Och där går de. Och plötsligt hör de klapprande steg bakom sig. Då kommer två grabbar i deras egen ålder. De springer för livet. De har gått på möte efter möte och känt det man sa då jag var ung, att de var sökta av Gud. Och det är en kamp i deras inre. Och plötsligt får de se att evangelisterna inte är kvar. Och liksom det uppammar ju en känsla att det är för sent. Vi har missat tåget. Och de kommer i en oerhörd nöd och springer efter Frank och hans kamrat. Och då de kommer upp i skogen där, nära dem, då kastar de sig ner i lervällingen på knä. Och bara gråtande ropar, be för oss. Och där mitt i natten så är de två evangelister och två pojkar som börjar be tillsammans. Och så berättar Frank att han tar upp just den här kören ute i skogen där. Nåde finns för varje skuld du har. Blod som varje syndafläck portar. Och då sa han till mig. Då var det precis som om hela skogen var full av änglar. Vet ni vad som hade hänt under bönestunden? Stora klasar av nyfrälsta ungdomar kommer från missionshuset och ska hemåt. De skrattar och stojar, det är klart, upprymda och glada. Och bara de kommer nära den här böneplatsen är det en sån atmosfär av helighet. Så de blir totalt tysta. Och när de kommer i närheten kryper man på knä. Och då Mangs tittar upp så är det flera hundra unga människor bara stilla på knä. Kan ni tänka den sången? Blod som varje syndafläck borttar. Det är ni. Det var så fint då du delade Herrens bön med oss. Om förlåtelse. Och vi vill ha del av Guds förlåtelse. Och därför är det så angeläget att vi själva lever i försoning. Jag hörde om en gammal pastor i Afrika. Han byggde upp en församling. Han var trogen sin hemstad. Han arbetade där i 50 år. Och såg tiotusentals människor komma till tro. Han var aktad av alla. Alla känner honom. Alla respekterar honom. En gudsman i staden. Och sen på väg hem en sen kväll från en bönegudstjänst. Då möter han en man i en mörk ränd som han känner väl. Som han har försökt hjälpa. Som har varit hemma. Som har bott i hans hem. En människa som har sysslat med blandmissbruk. Och haft det fruktansvärt jobbigt. Men längtar efter Gud. Och nu har han fått i sig några alldeles galna doser. Han är som fullkomligt besatt och galen. Och det är precis som de här mörka krafterna reagerar. Då gudsmannen kommer. Och han har kniv på sig. Han ger sig på den gamle pastorn. Får ner honom i gränden och börjar misshandla honom. Och till slut så tappar han alla spärrar, får fram kniven och hugger och hugger och hugger igen. Och tar livet av en gudsman som har försökt hjälpa honom. Sen blir han fångad, dömd. Det är dödsdom förstås. Han kommer till ett beryktat, fruktat fängelse. Jag tror de är 50 eller 70 i varje cell. Det är en kuslig tillställning. Men kan ni tänka er att det behövde till detta? För det är först då han slås i bojor och han kommer innanför murarna. Det är först då han får erfara vad verklig frihet är. För vet ni vad? Den gamle torterade och mördade pastorn. Han älskade de kriminella. Han hade startat en församlingsgrupp inne i fängelset. Och Gud var med honom. Så där var det full väckelse. Och fängelsechefen och ledarna i stan har ju sett att det här gör gott med de här. Så de har gett dem tillåtelse att ha en provisorisk gudstjänstlokal inne i fängelset. Till och med en dopgrav, något provisoriskt, som man döper människor. Och så är det dags för pastorns mördare att bli döpt. Han har ju brottats våldsamt med det här. Och en pastor då som själv är dödsdömd, som har blivit frälst i fängelset och nu leder arbetet. De sitter i timslånga samtal och han citerar de här bibelorden, det gamla är förgånget. Allt är under Jesu blod. Och så kommer denna dag då han ska få proklamera att jag får lägga allt det gamla bakom mig. Det är packat med folk, alla fångar där. Och kan ni tänka er, just den gudstjänsten är det en stor kör från den mördade pastorns kyrka där och sjunger. Och längst fram bland sopranerna står pastorns egen dotter. Och han som ska döpas känner ju henne. Han har ju bott i deras hem. Så deras blickar möts. Så tappar han ju all frimodighet. Känner sig fullkomligt tillintetgjord och fördömd. Vill försöka springa bara därifrån. Och det är precis som dottern känner på sig vad som händer i hans inre. Så mellan två sångversar så tar hon steget ur kören fram på podiet. Och öppnar sin famn mot pappas torterare och mördare. Och säger så det ekar upp i valven i fängelset. Min bror, säger hon. Hör på de orden. Min bror! För Jesu Kristi skull förlåter jag och min familj dig. Vad säger ni om det? Det kallas kristendom. Jag tycker det är fruktansvärt faktiskt. Att möta människor som har en hög bekännelse. Och som jag sen ser i livet inte alls lever ut detta. Berättade här om kvällen. Om två män som gick tillsammans till samma nattvardsbord. Med böjda huvuden. Drack ur samma bägare. Och bara en timme efter gudstjänsten så började den ene förtala den andra. Så jag kände jag var tvungen att gå från middagsbordet och tacka för mig. För jag stod inte ut. Vad hjälper det? Vad hjälper det om vi sjunger och beder om det här inte får landa i våra liv? Ge som gåva det ni själva fått som gåva. Vilket ord från Jesus. Ge som gåva det ni själva fått som gåva. Jag tror att det är mycket på de här områdena. Det är mycket som skulle behöva ske i kristenheten idag. Det är mycket som skulle behöva ske i lokala församlingar. Och jag vet att det är bara Guds ande, kärlekens ande, som kan verka fram det. Har du varit med någon gång i en period som man kan kalla för en väckelsetid? Har du det? Kommer du ihåg hur man kunde känna atmosfären? Att det som det vibrerar av helighet. Och det händer även med den hårdaste. Att våra hjärtan kan bli mjuka och förkrossade och vi vill gråta inför Gud. Då är det så lätt att ge och ta förlåtelse. Det är det här vi behöver få uppleva. Nåde finns. Och nåden ska bryta fram. Kärleken ska uppenbaras. Då Jesus har tagit gestalt i våra liv. Herren källa rinner. Sällan henne finner. Hon är djup och klar, gömd men uppenbar. Har du hört den gamla salmen? Andens törsten släcker och i hjärtat väcker. Frid och stilla ro, kärlek, hopp och tro. Jag läste på eftermiddagen. En ström går fram. Vars flöde ger glädje åt Guds stad. Att vara en kristen. Att bedja. Att söka Gud. Att böja sig ner. Böja sig djupt. För att hitta det där flödet. Om någon törstar, sa Jesus. Om någon törstar. Det finns en törst i varje människosjäl. Varenda liten människa bär något av ett evighetsbarn i sitt inre. Som vittnar om varifrån vi har utgått. Om någon törstar. Tänk då Jesus stod där på lövhyddohögtiden. Det var den största av högtider man hade i Israel. Och man samlades från nästan världens alla hörn. För att påminna varandra om allt gott Gud hade gjort. Så när de där stora högtiderna handlade bara om det. Man påminner varandra om det. Bland annat så hade man någonting på lövhyddohögtiden som kallades vattenösningens högtid. Och den firade man för att påminna varandra om hur det var då hela folket höll på att törsta ihjäl ut i öknen. Och Mose slår på klippan och den brister mitt i tu. Och en ström av vatten bryter fram. Och det sjunger vi om i en annan gammal psalm från 1700-talet. Klippa du som brast för mig. Den bilden talar om ett brustet hjärta och en livsström av försonande blod. Den dagen, då hade man en ceremoni i Jerusalem. Man gick ut till Siloadammen med olika kärl och hämtade vatten. Och så bar man in det i stan. Och hällde ut det så vattnet strömmade. Medan man sjöng och citerade från Jesaja kapitel 12. Vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Och det här gjorde man för att prisa Gud för att klippan en gång brast. Så att de törstande fick liv. Tänk att det var just den dagen som Jesus stod där i Jerusalem. Och ropade, om någon är törstig ska han komma till mig och dricka. Och ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Och Johannes är så angelägen om att ingen ska missförstå vad Jesus menar. Så han skriver, detta sa han om anden, vilka det som tror på honom skulle undfå. Ty anden var ännu inte given eftersom Jesus ännu inte var förhärligad. Men nu är graven tom. Nu har Jesus farit hem till far. Han är förhärligad, han sitter på tronen. Och andens gåva är given i all dess fullhet. Tänk att han står där. Det är mycket möjligt att vattnet strömmar omkring hans fötter. Han som alla profetiorna talar om. Och folket ropar, ni ska ösa vatten med fröjd och frälsningens källor. Plötsligt står han där. Den brustna klippan, billigt talat. Och bara knyter an till den profetiska handlingen. Och ropar, är du törstig så kom. Och jag tycker att det är hans sätt att uttrycka det så vackert. Ur hans inre. Ska strömmar av levande vatten flyta fram. Vi kan jaga världen runt efter att få dricka oss otörstiga. Men vad Gud säger genom det ordet är ju följande. Ge mig min son ditt hjärta. Ge mig ditt hjärta. Så ska jag förvandla det till ett källsprång av liv. Och från ditt innersta. Ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Åh, vilket liv jag kallar att leva. När blev du frälst? Jag tycker det blir svårare och svårare som åren går att svara på det. Jag vill dricka ur källan varje dag. Och känna att det flödar av liv. Detta sade han om anden. Nu tycker jag att jag inte ska predika och tala mer. Utan nu ska vi ge rum för dig som har en önskan att bli betjänad i förbön. Vi har ingen altarrund här. Vi har ingen botbänk på Frälsningsarmén. Men vi har den här bänken som står alldeles ledig. Vi inviger den till en böneplats just nu. Och jag frågar inte om du är frikyrklig eller kyrklig. Jag frågar inte om du har en öppen bekännelse än. Eller om du tycker att du står där i porten till Guds rike lite tvekande. Jag frågar inte om något yttre. Jag är säker på att det finns människor här som kämpar med sjukdom. Det är jag fullkomligt säker på. Och Jesus sa, vi ska lägga våra händer på de som är sjuka. Det ska vi göra ikväll. Och jag är säker på att du finns här som har det jobbigt. Kanske barn och barnbarn som du har sorg och nöd för. Vi vill be för dig ikväll. Och du som har nöd för församlingen du tillhör. Och känner att du kanske bara vill gråta. För du upplever det måste ske någonting. Vi vill dela din nöd och be för dig. Längtar du efter att känna det där flödet lite starkare? Från hans inre ska strömmar av levande vatten. Jag tror att vi är på väg in i en utmanande tid. Där det kommer att bli allt tuffare. Om vi menar någonting med vår bekännelse till Jesus. Kampen blir hårdare. Då tror jag att det är helt avgörande att vi vågar söka ett djupare liv. En ny dimension av den helige andes närvaro i våra liv. Så jag säger nu som en bön från mitt hjärta. Kom helige ande. Så långt vi förstår vill vi ge dig full frihet i våra liv och vår gemenskap. Kom heliga ande. Amen.